Klockan är nu 2 och det blir nyheter från Radio Göteborg nu. I studion är Alexandra Gestam
och Olle Johansson. Inga mer läkemedel till fristående förlossningsenheter, ökat och minskat intresse för festivaler och dansande bebisar. Detta och mer kommer du få höra om idag.
I en ny regional rutin för förlossning utanför sjukhus har Västra Götalandsregionen bland annat beslutat att läkemedel inte längre ska erbjudas till kvinnor som väljer att föda utanför sjukhus. Johanna Cederborn är verksamhetschef och barnmorska på den nyöppnade fristående förlossningsenheten BB Gårda. Hon har förståelse för att regionen nu ändrar sina riktlinjer men är kritisk till att beslutet nu kan komma att skapa en klyfta mellan de olika enheterna.
Det här är ju bara en pappersprodukt som ger en tråkig signal, tycker jag.
I Västra Götalandsregionens nya rutin står det utöver att man inte längre kan bli erbjuden läkemedel att gravida som önskar en planerad förlossning utanför sjukhus bland annat ska informeras om att eventuella kostnader inte ingår i den offentligt finansierade vården. Att det hastigt kan uppstå ett oväntat förlopp som kräver sjukhusets resurser och att personen när som helst är välkommen till en regional förlossningsenhet. BB Gårdas verksamhetschef Johanna Cederborn ser ingen risk för deras verksamhet. Men hon varnar för att det är de gravida kvinnorna som nu kan komma i kläm mellan de olika vårdenheterna.
Det som våra kvinnor berättar för oss, att de upplever det som en fientlig inställning gentemot dem och deras val. Och det tycker jag är ledsamt.
Johanna Cederborn hoppas att de regionala och fristående enheterna ska kunna upprätthålla ett gott samarbete trots de nya riktlinjerna.
Så jag ser ingen konkurrens, utan kunde vi hjälpas åt så skulle det bli på det allra, allra bästa sättet.
Radio Göteborg Nu har sökt Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset för kommentar.
Reporter var Ella Gustafsson.
2 anställda på ett HVB-hem frias i hovrätten för Västra Sverige. Detta skriver hovrätten i ett pressmeddelande. De anställda har tidigare dömts till villkorlig dom och skadestånd för att ha vållat en 5-årings död. Den 5-åriga pojken försvann från HVB-hemmet i Hagfors en morgon i juni 2021. Han hittades senare död i ett närliggande vattendrag. Enligt TT lades HVB-hemmet ner några veckor efter dödsfallet.
Nytt klimatmål. Enligt utkast och läckor ska EUs utsläpp av växthusgaser minska med 90% till 2040. Det väntas bli budskapet från EU-kommissionen när de i eftermiddag ska presentera rekommendationer för ett nytt klimatmål till 2040. Det rapporterar TT.
I Västra Götalandsregionen vill rödgröna styret tillsammans med Moderaterna höja patientavgifterna i vården. Detta för att bland annat förbättra regionens ekonomi. Regionfullmäktige ska i februari rösta om förslaget. Går det igenom börjar de nya patientavgifterna gälla den 1 april. Socialdemokraternas Jeanette Olsson är ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden.
Vi har en jättetuff ekonomisk situation, den värsta som regionen har haft. Så att det här är en effekt av det, att vi ser över alla intäkter, alla utgifter. Vi har också åtgärdsplaner på våra sjukhus för att få ekonomin att gå ihop.
Om förslaget går igenom skulle bland annat ett läkarbesök på valvårdcentral öka från 100 kronor till det dubbla. Och ett besök på akutmottagningen skulle öka från 300 till 400 kronor. Radio Göteborg Nu gick ut på stan och hörde vad göteborgarna tycker om förslaget.
Det är ju tråkigt naturligtvis att det ska kosta, för då tror jag att folk drar sig för att gå till läkaren kanske. Och då blir det ju andra kostnader sen om man upptäcker något annat. Men situationen är ju som den är i samhället, men det är väldigt tråkigt att vi inte har råd med den vården.
Och du heter?
Annika Becklin.
Att folk skulle undvika att gå till läkaren på grund av de höjda avgifterna är något flera av de tillfrågade på stan nämner. Jeanette Olsson säger att regionen ska hålla koll på detta och refererar till andra regioner som tidigare höjt sina avgifter.
Nej, men det här kommer vi naturligtvis följa nästa år. Vi har sett att i andra regioner när man höjer så kan man inte riktigt se den effekten av det. Men det är också en oro vi har. Vi får följa frågan som sagt, och det får vi nästan ta ställning till då om vi skulle se att det finns en sån effekt.
Jeanette Olsson nämner att man redan har ett skyddsnät i form av högkostnadsskyddet. Är man under 18 eller över 85 får man gå gratis till vården. Om förslaget röstas igenom räknar regionen med intäkter på runt 100 miljoner kronor. På stan förklarar David Möller att hans inställning till höjda patientavgifter beror på vart intäkterna går.
Om det skulle vara positivt så beror ju det på vad de här pengarna används till. Tyvärr är det väl ofta fel saker.
Vad hade du velat att det skulle gå till?
Vården, äldrevården. psykvården.
På frågan om vart intäkterna går svarar Jeanette Olsson att de sitter i budgetarbetet just nu och att både sjukhusen och primärvården behöver tillskott för att bland annat korta köer.
Det kommer absolut gå tillbaka för att förstärka regionens budget just för att kunna satsa på hälso- och sjukvården och lindra den här inflationskrisen.
Reporter Nelly Slöjdare.
Ett iranskt par misstänks ha planerat mord på svenska judar, rapporterar Sveriges Radio Ekot under morgonen. Mannen och kvinnan greps i Stockholmsområdet under april 2021 och ska ha kopplingar till den iranska underrättelsetjänsten. En av de utpekade måltavlorna för det planerade terrordådet var Aaron Verständig, ordförande för det judiska centralrådet. Ytterligare två personer har kartlagts av paret. De hade bland annat samlat in bilder och adressuppgifter kopplade till de utpekade personerna. Paret nekade till brott och istället för att åtal väcktes så utvisades de ur landet 2022.
Ja, och en man döms till 18 års fängelse för mord och grovt vapenbrott, rapporterar GP. Mannen som var 18 år vid brottstillfället sköt offret i ryggen i Lillhagsparken på Hisingen i maj i fjol. En kvinna i 25-årsåldern åtalades också men frias. Offret var en skånsk man i 30-årsåldern som enligt lokalpolisen hade kopplingar till ett kriminellt nätverk från Malmö. Enligt åklagaren har mordet ingenting att göra med organiserad brottslighet.
I förmiddags hölls en presskonferens angående skredet på E6-an utanför Stenungsund. Vår reporter Erik var på plats och är med oss här i studion. Hej Erik.
Hej hej.
Vad kommer det här att kosta?
Ja, Trafikverket uppger att det här kommer kosta någonstans mellan 1 till 1,2 miljarder kronor. Jag pratade tidigare med Amelie Amft som är underhållschef på Trafikverket Väst och så här lät det när hon fick frågan idag.
Det kommer kosta och då är det ju som sagt ett sammantaget. Både omledningsvägnätet och alla åtgärder vi gjort där samt återuppbyggnad på E6 med de osäkerheterna. Så någonstans mellan 1 till 1,2 miljarder.
Kommer ni hålla den budgeten?
Ja, det räknar vi med.
En bidragande orsak till skredet ska vara marken på platsen.
Ja, den här marken är ju lite speciell. Det är mycket lera, det är även lite kvicksand. Och jag pratade med Jonas Axelsson som är specialist han är specialist i geoteknik vid Trafikverket. Och då lät det så här.
Det är en lös lera som är väldigt sensitiv. På vissa ställen är det också kvicklera då, alltså den är extra sensitiv. Väldigt känslig för störning då, vilket gör att när man får ett brott så blir det nästan som filmjölk. Så den rinner leran då och det är lite grann det vi ser effekterna av här, att det har nästan runnit massorna, eller de har runnit rättare sagt.
Ja, som filmjölk beskriver han det. Och för att hindra den här filmjölken och få bygga en väg på den här marken igen så har de något som heter skumglas. Det är ett väldigt lätt material som de ska bygga marken av så att den inte är för tung då och faller ner igen. Och det här skumglaset jag har med mig en bit in i studion, det liknar lite typ lerkulor eller någonting man skulle ha hemma i trädgården och odla med.
Ja.
Sådär lätt material. Så det är det de ska använda för att bygga upp det igen.
Tack så mycket Erik för det. Igår införde Västtrafik och civila biljettkontrollanter i syfte att få fler resenärer att betala för sin resa. De civila kontrollanterna kommer att testas i en period på 6 månader i zon A, alltså Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Västtrafik uppger till Radio Göteborg nu att den första dagen har gått lugnt till, precis som en vanlig dag.
Inbrott på restaurang i Mölndal. När polisen tillkallades till Jungfrustigen i Mölndal kunde de konstatera att ytterdörren var krossad och att alkohol stulits från restaurangen. Polisen genomförde ett sök i området och identifierade efter en tid en ung man som kunde kopplas till brottet. En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats. Detta skriver polisen i ett pressmeddelande.
Ja, och nu över till kulturen med Meja Pettersson.
Ja, igår ägde årets upplaga av QX-skala rum på Cirkus i Stockholm och 11 priser delades ut. Countrypopartisten Ellen Krauss, som fick sitt genombrott i Så mycket bättre, tilldelade skalans tyngsta pris, årets HBTQ. Och dragshowartisten Elektra fick pris både som årets drag och för årets låt. Barbie utsågs till årets film och B-bar i Göteborg blev årets ställe. TT rapporterade tidigare den här morgonen om att biljettförsäljningen till sommarens festivaler har ökat i jämförelse med förra året. De menar att det blivit en större efterfrågan trots det ekonomiskt tuffa läget. Vi tog oss ut på stan där åsikterna är skilda, men för en del är ekonomin fortfarande hindret.
Nej, faktiskt inte.
Det är inget som lockar med det?
Jo, såklart, men det är ju ganska dyrt.
Ja.
Andra menar att de inte tänker gå på en festival för att de har blivit sämre.
Jag brukar gå på Get West. Jag brukade locka för att jag tyckte de hade bra artister innan, men nu tycker inte jag de har det längre. De har tappat det.
Men Carl planerar fortfarande att gå på Way Out West i år.
Way Out West hade jag tänkt gå på.
Ja, har du köpt biljetter?
Nej.
Nej. Vad är det som lockar med festivaler?
Öl. Ja, musik och att kompisar, hänga med kompisar, allt möjligt.
Ja, just musiken verkar de flesta vara överens om att det är det som lockar främst.
Ja, vad är det som lockar med festivaler?
Musiken för det mesta. Ja.
Reporter var Lea Granhage. Och barnläkarföreningen rekommenderar att barn mellan 0 och 2 inte bör ha någon skärmtid alls. Samtidigt är det inte ovanligt idag att se en surfplatta i famnen på bebisar istället för ett gosedjur. Detta är något som evenemanget Dansande bebisar på Stadsbiblioteket i Göteborg har som mål att ändra på. Tillsammans får föräldrar och bebisar utforskar samspel, närvaro och nyfikenhet.
De 9 föräldrar som idag tagit sig till Tellushallen på Stadsbiblioteket i Göteborg sitter på golvet i den sammetsklädda salen. Med sig har de sina förväntansfulla men något förvirrade 6-10 månaders gamla bebisar. Evenemanget har hållit igång sedan slutet av 2022 och arrangeras varje tisdag av rörelsepedagogen Stine Marcinkowski-Pettersson.
Dansande bebisar som namn kom ju faktiskt när jag började på något som heter Leksaksbiblioteket i Majorna. Och hon som drev det, hon... Men du håller på med något så här dansande bebisar, gör du inte det? Din dansarbebisar, alltså, men gud vilket grymt namn, ja, tänkte jag. Men det är många också här på biblioteket som tror, men dansande bebisar... Du ska dansa med din bebis. Och det är ju det är lite missvisande. För det handlar egentligen om att vara på golvet. Och vara tillsammans. Olika moment. Både med vad jag säger. Vad de får utforska. De får landa. Och ska också ha en stund där liksom landa i rummet.
Efter en inledande presentationssång. Fortsätter Stine Marcinkowski-Pettersson. Genom att krypa runt i rummet. I handen har hon ett vindspel som hon stilla klingar framför bebisarnas ansikten. Efteråt får föräldrarna krypa tillsammans med barnen runt och runt i salen. Stine förklarar hur hon tror att fler föräldrar hade behövt låta sina barn utforska på egen hand.
Till många som inte ligger på golvet eller de får sitta i en sån här babysitter eller bara ligger med sånt för att leksaks i början, men sen när de börjar bli rörliga så ska de ju ta sig runt och utforska. Det är många som begränsar barnen mer än de låter dem följa nyfikenheten.
Responsen från föräldrarna och bebisarna har varit positiv. Jag pratar med Jennifer och Lilla Rut som för första gången har varit med och dansat.
Men det var kul att det liksom var så fritt. Att det var bara så här, låt bebisen röra sig som den känner för. Liksom. Mm. Och inte som styrare, typ.
Reporter var Mia Svensson. Tack för det, Mia. Nu är vi till spotten med Max Blomqvist.
Ja, ett rejält skadedrabbat och reservbetonat IFK Göteborg förlorade igår mot CD Mafra från den portugisiska andra ligan. IFK Göteborg ställde upp ett lag som hade en snittålder på 19 år och bestod främst av juniorer och inringda spelare från samarbetsklubben Västra Frölunda. Slutresultatet blev 7-1 till CD Mafra, vilket var ett resultat som blir nästan till historiskt och Göteborg inte släppte in 7 mål sedan 1986, vilket då var i matchen mot Wimbledon. Förlusten innebar att Blåvitt förlorat samtliga sina 5 träningsmatcher, men de får en ny chans redan på fredag att bryta förlustsviten då de möter danska Brøndby. Och sen lite bandy. Ikväll spelar samtliga lag i den näst sista omgången i elitseriens grundserie. 9 av 10 lag är redan klara för slutspelet, men Hammarby och Broberg Söderhamn slåss fortfarande om den sista platsen. Ett av lagen som redan är klara för slutspel är Frillesås som för första gången någonsin lyckats ta sig vidare från grundserien. Men trots att de sitter säkert så krävs en kraftansträngning ikväll då de möter serieledarna Villa Lidköping. Och sen igår togs de första stavtagen i den slovenska staden Planica där juniorskid-VM tar plats fram till den 11 februari. VM:et startade med U20-sprinten där Anton Gran och Jonathan Lindberg tog silver respektive brons och på damsidan blev Erika Lavén bästa svensk med en sjätte plats. Just nu pågår även U23-sprinten där 6 stycken svenskar har tagit sig vidare från prologen och de önskar vi all lycka. Men sen lite fotboll igen. Tidigare idag har det lottats kvartsfinaler i damernas Champions League och BK Häcken ställs mot franska ligatvåan PSG. Linus, du har ju följt lottningen. Vad säger du om Häckens lott?
Nej, men det är klart att PSG är ju stora favoriter i det här mötet. De har ju mycket större erfarenhet från sådana här sammanhang än Häcken och vann sin grupp. Förvisso bara med 3 vinster tog man i gruppspelet, men med tanke på att alternativen var regerande mästarna Barcelona och mästarna Lyon så får man säga att det här var bästa möjliga lott för Häcken.
Och hur har PSG stått sig historiskt då?
De har kommit till final 2 gånger, 2015 och 2017, men aldrig vunnit turneringen. Och förra året så åkte man ut i kvartsfinal mot Wolfsburg.
Okej, men om Häcken går vidare till semifinal, då möter man ju vinnare mellan Benfica eller Lyon. Hur tufft blir det?
Förmodligen lär det bli Lyon då, och de är ju som sagt mästare med 7 Champions League-titlar. Så det blir ju ett riktigt tufft möte. Också obesegrade i gruppspelet, så det blir ju en ännu tuffare nöt att knäcka för Häcken.
Och Linus, du har ju också gjort ett inslag om Utsiktens BKs herrar som var ett av fjolårets stora kometlag. Och den lilla kvarterklubben från Västra Göteborg stormade mot sitt första avancemang till Allsvenskan någonsin men missade till slut direktuppflyttningen med ynka 3 poäng. Sportchefen Ingemar Lundin berättar nu för första gången om den tunga perioden efter uttåget.
Det tog styggt på mentalt på oss. Att det kan man aldrig diskutera. Får man strypa 7-0 finns det fan ingenting man kan vara stolt över.
Hur har ni hanterat det som hände?
Jo, vi har hanterat det hyggligt tycker jag. Det var jävligt tufft och det satt kvar länge. På sättet vi förlorade, det var väl det som tog styggast.
Mittfältaren Erik Westermark satt på bänken hela matchen och även han tyckte det var jobbigt mentalt.
Alla skiter ner sig hela matchen, torskar med 7-0. Vissa som vill lägga om fotboll och det är inte kul att sitta och kolla på när man spelat nästan alla matcher. Så det var hemskt när man plågar, så det är fortfarande ont.
Det är ju en del spelare som har lämnat Utsikten i vinter här. Men du har valt att förlänga kontraktet, varför då?
Nej, men det känns bra. Vi gick väldigt bra förra året och vi höga mål nästa år. Och får behålla en stor del av truppen också och jag trivs väldigt bra i laget och sen familjärklubb, så jag trivs väldigt bra.
7 år efter debutsäsongen i Superettan återvände Utsikten till elitfotbollen 2022. Och trots seriens lägsta publiksnitt och budget gör man nu sin tredje raka säsong. Målet för säsongen är därmed att stabilisera sig på över halvan. Men att klubben inte vill gå upp i Allsvenskan tycker Ingmar Lundin är trams.
Det är klart att vi vill gå upp. Men samtidigt kan man säga så här, ingen annan har gjort det vi har gjort med de knappa förutsättningarna.
Eftersom hemmaplanen Rudalens IP inte håller för elitfotboll har Utsikten fått spela på Bravida Arena, vilket har kostat klubben 800 000 kronor per säsong enligt deras egen uträkning.
Vi sitter här, vi har inte liksom ett enda omklädningsrum och liksom att kunna bygga lag i.
Nu satsar man framförallt på sin nya akademi som startar vid 12 år. Men det finns fortfarande en hel del utmaningar.
Vad vi fattas för oss nu är faciliteter för att kunna hantera de killar och tjejer som kommer till oss som förening. Och förhoppningsvis kunna förädla dem på det sättet på sikt. Det är det vi bygger i förening just nu.
Reporter var Linus Norbin.
Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 i Studentradion. Tack för spotten, Max. Avslutningsvis vädret.
Dagen kommer att fortsätta mulen med lätt snöfall. Temperaturen kommer att ligga runt 0 grader för att öka lite under kvällen. Det kommer att vara sydostlig vind på 6 meter per sekund. Ni lyssnar på Radio Göteborg nu på K103 Studentradion. Producenten Hanna Pettersson och vi heter Alexandra Agestam och Joel Johansson.